Du lyssnar på Rickmanligan av Tom Jonasson och Simon Olsson. Inläst av mig, Ludvig Josefsson. Inledning. Fredagskvällen den 19 april 1940 ringer det på dörren till firman Dentalmaterials kontor på Näckströmsgatan 1 invid Berzelii park i Stockholm. Utanför dörren står ett antal män vid allmänna säkerhetstjänsten som kommit för att anhålla firmans ägare, den brittiske medborgaren och affärsmannen Alfred Rickman och hans svenska kontorist, tillika fästmö, Elsa Johansson. Eftersom både Alfred och Elsa är involverade i en skum och olaglig verksamhet inser de säkert omedelbart vad saken gäller och att spelet är förlorat. Den polisiära undersökningen, som med tiden kommer att bli omfattande, börjar med att skåp och skrivbordslådor i den aktuella lokalen letas igenom. Resultatet är emellertid magert, men då husrannsakan fortsätter i Rickmans bostad och senare även i en källarlokal på Östermalm, chockeras polismännen av vad de hittar. Rickman dunkar en av poliserna i ryggen och säger: "Ni har gjort ert livsmatch, pojkar. Jag har bara att ge spelet förlorat." Fler personer kommer de följande dagarna att gripas och utredningen växer. Det står snart klart att svensk polis har avslöjat en omfattande och hemlig organisation vars syfte är att utföra attentat i Sverige. Hur nära var det att ett attentat på svensk mark verkligen genomförts? Hur hade detta i så fall påverkat Sveriges roll i det pågående europeiska kriget? Finns det fortfarande sabotörer fria som den svenska polisen inte gripit? Den grupp som den svenska säkerhetstjänsten slagit till mot arbetar för den brittiska underrättelsetjänsten Secret Intelligence Service, även känd som MI6. Målet för organisationen är att, på order från Churchill, föra krig mot tyska intressen på svensk mark utan hänsyn till Sveriges neutralitet och eventuella svenska offer. Detta är dock bara en av alla de utländska säkerhets- och underrättelseorganisationer som under andra världskriget kommer att bedriva ljusskygg verksamhet i Sverige. Av naturliga skäl är denna dolda verksamhet koncentrerad i Stockholm, som snarast kan beskrivas som en spioncentral eller ett Nordens Casablanca om man så vill. I centrala Stockholm är det tätt mellan de krigförande ländernas ambassader och kontor. Diplomater, underrättelseagenter och journalister från såväl de allierade som axelmakterna stöter på varandra på gatorna och restaurangerna. I vissa fall delar de till och med trappuppgång. För på slagfältet bittra fiender gäller det i denna neutrala stad att hålla god min. Men med krigets gång kommer intrigerna inte sällan att hetta till. Att främmande makt bedriver underrättelsekrig på svensk mark ses emellertid inte med blida ögon av svensk polis. Fram till tillslaget mot Rickman och den brittiska organisation han tillhör under det pågående krigets första 8 månader har fällande domar i sammanlagt 7 spioneri- eller sabotagemål avkunnats. 4 för brittisk, 2 för tysk och 1 för sovjetisk räkning. Totalt har 17 personer dömts till fängelsestraff eller utvisning. Detta är dock endast början på ett 5 år långt lågintensivt underrättelsekrig där oklarheter till och från råder om vem som är vän och vem som är fiende. För den svenska polisen spelar detta dock mindre roll. Spionagebrott tas på allvar, även när det inte riktar sig mot Sverige. Antalet dömda spioner och sabotörer ska innan krigets slut 1945 komma att öka avsevärt. Tommy Jonasson, Simon Olsson. Alfred Frederick Rickman. Denna historias huvudperson, Alfred Frederick Rickman, föddes den 17 januari 1902 i Wimbledon i södra London. De som var närmare bekanta kommer